I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och nu fungerar ju datorn här. 1, 2, Svennis. Hej, hej.
Hej.
Hej alla glada lyssnare. Vi har haft lite problem här med grejerna innan vi har kommit igång. Men nu funkar det.
Ja, jag försökte hjälpa dig Björn, men det var noll.
Ja.
Man kan ingenting.
Det är ändå roligare att göra saker tillsammans.
Men du fixar det bra, tycker jag.
Det fungerar det. Nu har det ju hänt grejer sedan sist. Vi har suttit och pratat fotboll här. Och vi kommer naturligtvis ta upp allt möjligt. Det är Europa League, det är Allsvenskan, Premier League. Vi måste kolla Serie A och La Liga. Måste vi kolla. Vi ska ringa till Jonas Eriksson, fotbollsdomaren.
Det ska bli väldigt intressant.
Det ska bli kul. Han ska få dela ut en tårta. Men framförallt, vi börjar tycker jag. Med det här med Super League. Den natten till måndag så kom det ut att man skulle köra Super League.
Ja, det gjorde det. Och telefon min då, den gick varm. Jag fick telefonsamtal från svensk press, engelsk press och italiensk press.
Då vill de att du ska uttala dig.
Liksom. Ja, en kommentar. Vad tycker du?
Vad säger du då?
Nej, jag tyckte ju inte om det där. Det där är ju vansinnigt om du är fotbollsälskare. Och det där är egentligen inte nytt, utan när Lennart Johansson blev, eller var, nyss vald till president i UEFA, så var det någon slags uppror, inte uppror kanske, men de stora klubbarna i Europa ville bryta sig ur Europacupen och bilda en egen liga. Med samma idé som nu, helt enkelt, som kom fram nu. Och på den tiden så hette det ju Europacupen, och det var ett lag från varje land som fick spela typ Champions League.
Ja.
Så Lennart Johansson med sina vapendragare där, han gjorde ju om det där till vad Champions League är idag. Och Champions League av idag är ju att de stora fotbollsländerna, England, Tyskland, Spanien, Italien och så vidare, har 4 lag med i Champions League. Och det är ju en enormt stor skillnad.
Verkligen.
Det garanterar ju många stora klubbar att de får vara med varje år, va? Men nu har UEFA gjort om det igen då. Och jag kan inte det nya, men de utökar Champions League och tar med ännu fler stora klubbar. Vilket kanske är bra. Det den här Superligan ville göra, det var ju att göra det på typ amerikansk vis. Du placeras in i Superligan på grund av pengar. Att du är en stor klubb, du har en stor stadion och du genererar mycket pengar. Och där skulle du då bli fast i 23 år. Även om du blir sist varenda år så kan du aldrig åka ur.
Nej.
Och det som vinner ligorna under kan liksom aldrig komma upp i Super League på grund av fotbollsresultat. Utan det är på grund av andra saker.
Men alltså, hur i hela friden kan de tro att det här skulle folk gilla liksom, eller?
Ja, det som förvånar mig, det är ju då att det måste ju ha varit klubbägare typ, eller president, Real Madrid, amerikanskt, amerikaner som äger engelska klubbar och så vidare. Sen gick ihop och har diskuterat fram det här. Men de glömde ju liksom själva idén om fotboll. Så de måste ju vara businessmen, men inte, ja. Inte fotbollsfolk.
Alltså man borde nästan vara emot fotboll, fast väldigt mycket business.
Ja. Då borde ju kunna ha räknat ut att kommer det här som ett förslag, så kommer 95 eller mer procent av fotbollsälskare, var du än är, tränare, spelare, fans, kommer att gå emot det, va? Det är ju emot idén att om du spelar bra, om du vinner ligan, så ska du gå upp i systemet och så vidare. Och det är ju samma sak med Champions League. Vinner du Allsvenskan så får du kvala till gruppspelet i Champions League. Men du har fortfarande chansen att gå dit.
Ja.
Även om den är svår. Och det är ju det som är drömmen.
Ja, precis. Det är ju det man kanske drömmer om. Som,
Och jag vet inte om du kommer ihåg, du är ung, va?
Nej, jag är inte gammal, jag vet inte, nej fast, jag är knappt.
Så för många, många år sedan, kan det vara 30 år sedan, så spelade ju Göteborg mot Barcelona i typ Champions League.
Fantastiskt.
Och vann med 3-0 i Göteborg.
Oh.
Och förlorade 3-0 borta och förlorade på straffar och åkte ur. Men då liksom Göteborg spelade mot Barcelona. Och det, folk pratar ju än idag om den matchen. Klart. Både spelare som var med på att spela och folk som hade sett matchen. Kommer du ihåg när vi dyngade dit Barcelona med 3-0 hemma? Jag menar, den drömmen får man inte ta bort från fotboll.
Ja, det känns helt idiotiskt. Nu säger han så här, vet du. Real Madrid.
Paris.
Ja, han tycker inte att det här projektet är dött än. Men det är lagt på is.
Så det är nog väldigt tjock is han har lagt där på, tror jag. Den smälter inte i första hand. Och jag tror att de sköt sig själv i foten, de här gossarna som gick ut med det här.
Men du tror det beror på, men kan det ha med corona att göra? Jag tänker att de sista året så har man inte sålt några biljetter till exempel. Och det är liksom man börjar se att de blandar ihop det här med... Eller jag vet inte fast, nu plötsligt gjorde de ju verklighet av det här liksom och skulle börja tjäna pengar på det, för det har väl med tv-rättigheter att göra och allt sånt där också, eller?
Men jag menar, om jag har förstått situationen rätt, så satt ju de här gossarna, potentaterna, och pratade med UEFA om en ny uppläggning av Champions League och var med på det liksom och stödde det och så vidare. Och så natten innan UEFA ska gå ut med sin nya presentation av Champions League, så kommer det här ut.
Var det så?
Tydligen, vad jag har förstått.
Då hade de ett hett möte där, UEFA också, förbjöd ju...
Ja, de blev ju urförbannade.
Ja, det tror jag det.
Och de har suttit med dem här då, och så pang, går de bakom ryggen på dem. Så det är klart att UEFA och FIFA svarar väldigt, väldigt bra. Och om det nu är möjligt, lagligt, att om det skulle ha blivit en superliga, att du inte tillåter de spelarna att spela ett VM och ett EM, då faller allt. För en fotbollsspelare, det han drömmer om, Champions League i all ära, Premier League, La Liga och så vidare, men ett VM är ett VM. Ja. Och att få vara med i ett VM, det är det största du kan uppnå som fotbollsspelare eller tränare eller vad du än är i ett fotbollslag.
Du har ju varit med i VM då.
Det har varit med, och det finns inget bättre. Det finns inget, det är liksom en månad av fotbollsfest.
Ja,
du är mitt i det och det är fantastiskt.
Men alla längtar ju till det på något sätt också, för det är ju så mycket, det är så mycket ringar på vattnet förutom fotboll. Jag menar, folk som inte gillar sport ens gillar ju fotbolls-VM. För det är liksom, det kommer nya härliga låtar och det är liksom positiv...
Ja visst, men pratar du med någon då som du frågar någon här, det kan vara man, en kvinna. Tittar du på fotboll? Nej. Har du inget lag i Allsvenskan du tittar på? Nej, säger de. Svenska landslaget, ja, så där. VM då? Ja.
Ja.
Ja, det är matcherna, ser jag. Och det är liksom, så är det, det största.
Och så finns. Är det hela världen liksom.
Så är det hela världen.
Ja, det är ju hejdlöst speciellt, det måste jag verkligen säga.
Men som tur är så verkar det ha dött, även om Peris säger att det ligger på is.
Alltså jag bytte ju nästan lag, jag har varit arg till och med. Jag som inte blir det, jag var ju förbannad. Jag tänkte, nu får jag här på West Ham, för de skulle inte vara med där då.
Men du, Jag tycker det är vackert, din reaktion, men även reaktionen på spelare i Manchester City, i Liverpool och så vidare. Jag var med på ett tv-program i England och före mig så var Gary Neville med. Han spelade ju i Manchester United i hela sitt liv och i engelska landslaget. Jamie Carragher spelade hela sitt liv i Liverpool och landslaget nu hade de. Och vad de sa i den tv-studion, de var urförbannade. Och de var ju liksom med i den klubben, som de klubbarna som skulle ha varit med i Superligan.
Ja, det är klart.
Men de
att
var
inte
helt emot det. Och de svor. Det var ingen bra och vacker engelska att prata.
Nej, det var några dagar.
Men det vackra är reaktionen på folk runt om i världen.
Ja, faktiskt.
Ta inte bort det.
Nej, det ser man.
Ja.
Ja, vi, nu lämnar vi den där gamla liga-idén, tycker
jag. Ja,
det gör vi. Men allsvenskan får vi hoppa in på. För där har vi ju haft ett par omgångar nu.
Och ja.
Vad kan man säga, tycker du?
Ja, det är för tidigt att säga. Men att Malmö blir ett topplag, det kan man nästan garantera. Precis som att Hammarby, tror jag, kommer att bli det.
Ja.
Djurgården verkar väldigt starka. Men man ska ju inte ta ut något häftigt i förskott efter två omgångar. Göteborg, dålig första match mot Örebro. Hemma nu sist så spelar de jättebra,
ja,
mot AIK. Och AIK hade liksom inte en chans. Göteborg var klart mycket bättre. Så det var roligt att se. Det var roligt att se ett Göteborg som inte stod och drällde på egen planhalva med bollen. Mycket rakare spel än det var för ett år sedan. Det var mycket krångligt att ta sig framåt då.
Och så håller de ju nollan också.
Jajamän, det ska bli roligt att se Göteborg i framtiden här. Och framförallt när Magnus Berg kommer tillbaka då.
Marcus.
Marcus, ja. Förlåt.
Ja, vi pratar tennis här förutom Magnus Gustafsson. Det är Magnus, det är sånt som händer. Det blandar ihop sig lite.
Så att jag tror att Göteborg kommer att bli ett väldigt bra lag här i Allsvenskan. Sen har vi då Degerfors nykomlingar och det har gått trögt i inledningen. Det verkar nästan som att lite en överraskning att Allsvenskan är så pass mycket bättre än Superettan. De har liksom inte kommit åt någonting, skapat väldigt få målchanser och skapat väldigt få möjligheter för forwards att få tag i bollen. De har ju tre målgörare där framme, Degerfors.
Ja.
Men liksom de kommer nästan aldrig med i spelet.
Men vi pratade om att de har bestämt, de vill spela sitt av tic-tac-fotboll som du kallar, vad det nu heter.
Ja.
Det är ett bra ord faktiskt, tic-tac.
Ja, det är ju tic-tac.
Men och upplevde att de försökte med det. Och hur gick det den här gången?
Ja, de försökte ju det mot Kalmar också och tappar bollen, speciellt första halvlek, otroligt många gånger, och det är väldigt nära att Kalmar gör mål på de tillfällena. Men liksom när man börjar på att tappa bollen på egen planhalva så tappar man också självförtroendet att spela. Därför att alla vet ju, speciellt han som tappar bollen, han vet ju att det här skulle jag inte ha gjort.
Nej.
Som tränare behöver du inte säga något, för han vet det innan du vet att...
Men man behöver ju ändra något då, eller?
Ja.
Är det svårt att ändra mitt i matchen?
För man vill ju nästan... jag tror det. Jag tror att det är väldigt svårt att ändra filosofi. Att istället för att spela en massa kortpassningar, att spela mer rakt, va? Göteborg, som jag sa, har gjort det. Och det var, jag tyckte att det var väldigt bra mot AIK, Göteborg då. Men förra tränaren Göteborg hade, det var ju att behålla bollen och invänta och liksom 100 passningar innan du beslutar för att nu.
Ja. Det är också när den fotbollen funkar, så gillar man ju att se.
Ja, absolut, absolut. Men det är en sak, tror jag, att göra det i Superettan. Det är betydligt svårare i Allsvenskan när du möter bättre fotbollsspelare.
Jag tror de kommer ändra på...
Nej, jag vet inte. Det tror jag är svårt. Men vi får se. Det är ju en enorm test de har på måndag.
Verkligen.
Ja. Göteborg i Degerfors, det är det.
Hur känns det? Det är ju liksom, det blir julafton för dig på...
Det blir julafton och jag är väldigt glad och tacksam att jag är inbjuden då till tv-studio där.
Du får åka dit. Du
får åka dit och kommentera och se matchen live.
Oj. Hur blir det? Hur blir det? Du måste ju ändå vara... Är du neutral i det här? Eller hur blir det?
Nej, det är ett bra 1-1. Det är ju fint. Eller 2-2. Men om du ska titta på föregående match så borde Degerfors inte ha en chans.
Nej,
så är inte fotboll, utan det är... Göteborg spelar bra sist och inte Degerfors. Degerfors hoppas jag och tror att de kommer så småningom, men så här långt har de inte visat allsvensk klass än.
Nej, det ska bli kul sen om det blir någon skillnad. Nu måste jag ha lite mer påtår här, vi har ju kaffe
klart,
också.
Det är klart.
Men jag tänkte vi skulle, när vi ändå är inne på kommentatorer, vi har ju pratat om kommentatorer och bra kommentatorer och sådana saker, och dialekter pratade vi om, kommentatorer till exempel, men vi har fått en fråga faktiskt av en kille just när det gäller kommentatorer, så jag tänkte när vi ändå har det så ska jag läsa upp det här, ska du få höra. Det är Paul Mernelius som skriver så här: hej och tack för en bra podd. Svennis verkar titta extremt mycket på fotboll på tv. Och det skulle vara intressant att höra om hans syn på kommentatorer och experterna. Ger det ett mervärde? Eller tittar du helst utan ljud för att bilda egen uppfattning om vad som händer?
Ja, det är en bra fråga. Ibland stänger jag av ljudet.
Tror du?
Ja, jag kan sätta på radion istället. Men, eller ingenting
alltså, alls. Samma match på radion då?
Liksom. Ja, just det. Men jag tycker många av kommentatorerna är duktiga. Jag gillar Glenn Strömberg. Han tycker om att prata dessutom. Ja. Så att han är,
ja, man vill ju att det ska gå på lite för att öka spänningen.
Han är så klippt och skuren där. Men det är ju som med allt. En del tycker jag om, en del tycker jag inte om. Men då är många bra, va? Och ska man då komma till den som jag riktigt tycker om när han pratar fotboll? Han är väl ingen kommentator kanske under matchens gång, va? Men det är ju Erik Niva.
Ja.
Han har ju otroligt bestämda och ja, åsikter helt enkelt om fotboll. Och dessutom så tror jag att han är otroligt kunnig. Han
ja, tycker väldigt, ni samma då? Liksom,
han är väldigt, väldigt påläst på det han pratar om. Och det kan ju vara taktik då ibland, men det kan ju vara saker runt om en klubb eller runt om ett landslag och runt om en spelare som han är väldigt duktig att gräva fram ja, fakta.
Ja, det är coolt.
Men de flesta är duktiga, men ibland så retar det, men fasen sitter du där och säger ungefär.
Men ditt svar är att i regel så har du i alla fall på ljudet.
Ja, det har jag.
Men han frågar vidare här också. Han undrar, när du var tränare och tittar på ditt lags matcher i efterhand, kan man ha nytta av kommentatorernas åsikter då? Eller är det mute som gäller? Ja, nu fattar, skriver han.
Nej, jag tror inte att jag någon gång har tagit idéer från en kommentator när jag hade egna lag. Nej, det gjorde jag inte.
Det blir inte
där har jag ju liksom min stab. Sen tittar jag på matchen igen, va? På video och så vidare. Och det gör vi hela staben. Så att nej,
man tar tänker
jag
nog
inte. Nej.
Ja, men tack för frågan i alla fall, Paul. Det var ju bra fråga. Det var intressant att höra också. Men jag förstår hur han tänker också. Att det beror säkert också på vilken nivåer kanske är på också, på vilket sätt man använder.
Du vet, jag var ju kommentator åt Sveriges Radio VM 94 och så var jag av tre stora turneringar, 90 i Italien, 94 i USA och dessemellan EM i Sverige tror jag gick. Men då var jag alltså tränare, det här gick ju på somrarna så det var på min semester jag gjorde det här och det var ju väldigt trevligt och bra. Men jag hade svårigheten att såga av folk.
Just det. Det
kunde därför att det var liksom mina kollegor. Så när du är fotbollstränare så hade jag i alla fall väldigt svårt att tränaren i Brasilien, tränaren i Sverige. Så här, vad fasen håller han på med?
Ja, ja.
Därför jag tyckte att det är ju min kollega. Liksom, jag vill ju inte att han säger det om mig, till exempel. Jag kände för honom, va?
Ja, men det blir nästan som att det blir osportsligt. Ja. Kan du förstå att du, eller det blir ju inte det, men känslan av det blir ju ändå kanske det.
Så jag tror inte man ska vara fotbollstränare aktiv om man vill vara kommentator.
Men det hedrar dig ju jättemycket. Det var ju gött att höra faktiskt. Ja, nog om det. Vad säger du? Ska vi lämna allsvenskan och kommentatorsspåret där? Och önska dig lycka till på...
Ja, tack, tack. Ja. Ja, det ska bli väldigt trevligt.
Då gör vi så att vi hoppar vi väl fram till det som hände nu. Ändå, eftersom jag bytte ju inte lag utan har ju kvar Arsenal som mitt favoritlag. Och i Europa-ligan här så... Det gick ju väldigt bra för dem här nu mot Prag.
Ja, det gjorde det. Och det är fyra lag som är kvar. Det är ju det som kanske var lite favoriter från början. Det är Villarreal mot Arsenal som det blir i semifinalen.
Yes.
Och så är det Manchester United mot Roma. Och det här då så hade du alltså två eller tre öststatslag med i åttondelsfinal och kvartsfinal. Men de blev alla utslagna alltså. Så här har du då från spanska, italienska och Premier League-klubbar. Och det speglar nog liksom vilka ligor som är bäst. Det är ju då inte Champions League, va? Men det är näst under. Va? Så att ja, det ska bli spännande att se. Och jag tror att Arsenal har stor chans att ta Villarreal här.
Ja.
Och då blir det nog en final. Arsenal, Manchester United.
Tänk,
och det blir som i gamla tider.
Ja.
Ja, det vore häftigt. Det vore definitivt.
Ja, det skulle vara så himla roligt faktiskt. Det är inte ofta jag känner sån här, den känslan av förhoppning.
Arsenal kommer att rädda sin säsong lite grann om de nu går till final, och framförallt om de skulle vinna Europa-ligan.
Ja.
Och det behöver de kanske göra, för att ligan har varit väldigt långt ifrån bra med Arsenals ögon sett. Jag tror att tränaren ska vara ganska lycklig att publik inte får komma in.
Ja, vad tror du? Vad hade de gjort?
Ja, jag tror att de skulle ha busvisslat vid flera tillfällen.
Ja, det har ju gått väldigt under förväntan. Men de har ju varit så ojämna. Vissa matcher kan man spela som... Det är som, wow, vad bra de är. En liten stund bara, och sen så är de, tappar de det. Jag fattar inte vad som händer.
Nej, jag håller nog med många supportrar där att Arsenal har inte nog med bra fotbollsspelare helt enkelt. De får lätta på plånboken, och de har en fet och stor plånbok.
Ja.
Så det kan de göra om de vill, tror jag. Om de ska vara med och slåss med Manchester City, Manchester United och de här Chelsea och... För de spar inte på pengarna när de går ut och handlar.
Nej.
Men Arsenal gör det.
Och den som spar, han har kanske.
Och där du supporter så bryr du dig inte så mycket om plånboken. Du bryr dig om det som händer på plan. Ja. Och du vill se ditt lag vinna troféer.
Ja, det är ju det går ut på.
Nej, exakt. Ja.
Men om vi kollar, vi hoppar till Premier League direkt här då. När vi ändå pratar om det. Jag har det framför mig här. Och vi tar Liverpool till exempel. Och som skulle, de spelar 1-1 sist här nu, va?
Mot Leeds, ja. Och Leeds är ju laget som springer mest i Premier League. Helt otroligt, de ger aldrig upp. Det ligger de under med 3-0 eller något, de bara springer. Och det är, ska du spela i Leeds under tränaren där, så då ska du springa. Det är lite grann som Atletico Madrid,
ja.
Simeone. Springer du inte, då kan du åka hem eller stanna hemma.
Det här, jag har inte förut Leeds, men när du pratar om dem på det sättet så gillar man ju ändå slitet. Liksom.
Ja, de har ju bra spelare, men framförallt så är de enorma att löpa. En enorm löpförmåga.
Värvar de, tror du, ut efter löp?
Ja, det skulle jag tro. Jag tror inte att Bielsa tar in någon som inte har löpkapacitet. Nej. Han platsar inte där. Utan hela hans idé går ju ut på att du ska vara enormt aggressiv. Så fort du tappar bollen så ska du på rätt sida om bollen, du ska pressa. Och tappar du den högt upp på den kontring så ska du löpa 50-60 meter tillbaka.
Alltså, det
och det ska inte vara joggning, det ska vara sprint först nästintill.
Det måste ju vara... Ja,
men de gör det bra, de är nykomlingar och ligger... Ungefär på samma poäng som Arsenal, skulle jag tro.
Eller för att inte säga exakt på samma poäng som Arsenal. Jag har det framför mig. Men ja, så är det. De har 46 tillsammans med Arsenal 46.
Ja, och det är bra gjort.
Ja. Men det var ju det att Liverpool tappade en där, tänkte jag. Eftersom Tottenham gick ju och vann dem, vet du.
Ja, Tottenham vann ju med ny tränare då i onsdags. Låg under med 1-0, men vann till slut med 2-1. Och det innebär ju att Tottenham är uppe på, ja, du är uppe och nosar på Champions League.
Ja.
Men de har väl en match mer spelad, tror jag.
Ja, än
vad Chelsea har, som ligger väl...
Fyra. Du har ju Tottenham på sjätte plats och så på 53. West Ham 55 och på femte plats, ja. Och Chelsea då.
Men det blir ett enormt race där för att ta tredje och fjärde platsen,
ja,
i ligan.
Det är mellan 53 och 56 poäng från sjuan till trean.
Ja. Och Leicester är på väg neråt, tycker jag.
Ja.
De har inte spelat bra på sista tiden. Men, det blir spännande. Väldigt spännande att se.
Ja, det är inte det, är bara 7 omgångar kvar nu.
7-8. Ja, det är det. Ja. Det är det.
Så att, ja, det känns riktigt roligt. Men Tottenham här med Mourinho.
Där har vi det vi har misstänkt under en längre tid.
Faktiskt, det har du sagt länge, tycker jag.
Ja. Det är ju på det sättet att Tottenham har ju då ett väldigt bra lag.
Jag vill bara säga, för er som lyssnar på det här nu, det tar vi ju lite för givet att ni vet, men han har ju alltså fått sparken.
Ja, just det.
Tränaren i Tottenham, det är det som har hänt.
Han fick sparken under veckan här, ja.
Jag tänkte att mamma lyssnade bra.
Och då fick han alltså sparken i princip 5 dagar innan de ska spela final i ligacupen på söndag.
Hur är det?
Det är ju märkligt, så att någonting... måste ha fått bägaren att rinna över där.
Ja, för normalt sett hade man inte gett honom sparken i just det läget.
Det skulle man ha tidigare liksom. Eller åtminstone låta honom spela den finalen och se vad som händer.
Ja.
Så det är en märklig tidpunkt tycker jag. Men kalla fötter hos ägarna att de inte lyckas ta sig till Champions League och kalla fötter att de kommer att göra fiasko på söndag mot Manchester City.
Men vad tror du som har hänt då?
Jag vet inte, men jag tror att Mourinho och några spelare måste ha börjat på att tycka olika saker eller något konstigt uttalande och dylikt. För annars så tror jag att ägaren gärna skulle vilja vänta till efter de sista matcherna här va? Det har varit kanske snyggare, elegantare också va? Men så är det. Men det här är ju då Mourinho, han är ju enormt duktig tränare, det är jag helt övertygad om. Han har vunnit massor med troféer. Jag tror han har vunnit 18 troféer runt om i Europa.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, det är bra. Ja. Hans första och andra år brukar i allmänhet vara väldigt bra. Men sen går det utför. Av någon anledning som jag liksom har svårt att tänka. Jag vet inte riktigt va, men första gången han fick sparken av Chelsea, så tror jag att ägaren i Chelsea, Abramovic, det var nog enda gången han har gått ut till en presskonferens. Och på den presskonferensen när han hade sparkat Mourinho så sa han att jag, Abramovic, är inte större än Chelsea, sa han. Chelsea är större än mig. Men, sa han, tyvärr har vi en tränare som tror att han är större än Chelsea. Därför så måste tränaren gå. Och det tror jag enda intervjun Abramovic har sagt. Och
ligger jag tror det att, något i det?
Jag skulle liksom tro det.
Ja, det gör jag. Det blir retfullt efter ett tag kanske liksom, att ha en sån här person.
Ja, jag vet inte. Jag känner ju Mourinho relativt väl och hade mycket med att göra när han hade Chelsea och jag hade England då. Och han var otroligt trevlig, väldigt artig och väldigt tillmötesgående att lämna ut sina spelare. Det var inga problem. Så att jag har egentligen ingenting ont alls att säga Mourinho som person eller. Och jag vet att i alla fall i början så tyckte spelarna om honom.
Ja.
Men det har varit likadant i Portugal, i Italien, i
England. Det är
England.
Som ett mönster, det händer något på vägen. Han kan inte vara för länge på ett ställe. Han trivs inte. Han måste byta. Han är flyttare.
Men det ska bli intressant att se vad han dyker upp nästa gång.
Ja, vad tror du?
Har vi inte en aning. Därför att han har nu då fått sparken från Chelsea två gånger, Manchester United och nu Tottenham. Aha. Så England är ju, ja, vilket lag ska han ta där då? Det vet jag inte, men han har alltså fått sparken nästan fler gånger än jag har fått i mitt liv.
Men du, om du får fråga nu då, Tottenham, tänk om du gör det.
Nej, men det får jag inte. Jag känner ägaren relativt väl och han, Levy heter han. Nej, han har ju tillsatt en, jag skulle tro ganska nära vän. Ung kille, 29 år, före detta fotbollsspelare och skadad väldigt mycket.
Mason.
Ja, just det. Sen tror jag att allting beror på vad som händer resten av säsongen. Om han får vara kvar eller om de söker någon ny.
Det blir spännande. Det är Johan Danielsson som skriver till oss. Han undrar, kan det vara något för svensk kanske?
Ja, det är ju en kanonklubb. Och de har bra spelare.
Men nu hade det känts som mötte Liverpool.
Man visste liksom innan att vinner inte Mourinho någonting och heller inte gå till Champions League, då är det slut.
Ja.
Det var liksom,
det var det som var premisserna nästan.
Ja, det var det. Ja. Absolut.
Ja, det finns ju så mycket som är liksom bara spännande att följa här. Men där får vi följa och se vad som händer.
Ja. Yeah.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi lämnar Premier League och ser fram emot slutomgångarna. Det är ju några slutomgångar kvar, men vad har du för favoritmatch framför dig nu förutom...
Ja, det skulle bli väldigt roligt att se ligacupfinalen på söndag mellan Manchester City och Tottenham. Det är ju en stor match och City förlorade ju FA-cupen, de åkte ur det, så att jag är ganska övertygad om att de vill vinna den här nu då. För de vinner en inhemsk cup och sen har de ju ligan som de mer eller mindre redan har vunnit och sen är de kvar i Champions League.
Faktiskt. Det...
Så de kan vinna tre titlar och det banner mig inte dåligt.
Det är bara Jörgen Jönsson i hockey som lyckas med
ja.
Det. Han har inget lag. Men vi lämnar Premier League bakom oss. Vi måste kika på Italien.
Italien, ja.
Kan någon hota? Inter leder ju något så in i bomben där, tycker jag.
Inter spelade också i onsdags och fick bara oavgjort. Men ändå, de ligger ju i princip 10 poäng före Milan. Och Milan gick ju att förlora i onsdags.
Ja.
Så att de är 10 poäng efter. Och Milan måste se sig om bakåt, så att säga. Atalanta är bara 2 poäng efter. Juventus är bara 1 poäng efter, tror jag.
Det här är ju så sjukt spännande här, hur det ska bli.
Det är det. Det är det. Mitt lag där, det är ju liksom Lazio. De har fortfarande en liten chans att kunna vara med där och bli 4. Och det vore enormt bra för Lazio.
Oh,
de behöver verkligen Champions League, de, ja, ekonomiskt.
Just det, det är ju det också. Det är ju, när man är så nära och nosar där nu så får de ju liksom rycka upp sig.
Men normalt sett, Inter, Milan och Juventus, de behöver inte pengarna på det sättet. Utan de behöver Champions League för att vara berömda, va? Att vara med.
Ja, de ska vara där.
Ja, de ska vara där. Men Lazio behöver verkligen Champions League för stålarna.
Tänk om både Atalanta och Lazio lyckas klara sig där. Det skulle vara fantastiskt.
Ja, men det tror jag inte på. Jag tror att Inter, Milan och Juventus är de tre som går. Plus ett.
Det ser faktiskt ut som att Lazio har bara spelat 30 matcher. De har 2 matcher mindre spelade.
Ja, men därför finns det hopp.
Vi har ju fullt upp med, för jag förstår att du har, hur har du tid att gå ut med hunden?
Jo, men på morgonen. Nej, på morgonen och sen när matcherna är slut på kvällen.
Ja, just det. Apropå det, har du alltid haft hund förresten?
Nej, det har jag inte haft. Utan det var ju när jag flyttade tillbaka till Sverige då. Ja, drygt 2 år sedan nu är jag skriven i Sverige igen.
Ja.
Jag har alltid varit svensk medborgare, men när man jobbar utomlands så måste man ju skriva sig utomlands, va? Men nu är jag skriven i Sverige, och då när jag beslöt att bosätta mig här igen i Värmland så tänkte jag, här stället behöver en hund och jag behöver en hund. Det är trevligt.
Ja, så det är din första hund?
Ja, det är min första hund.
Det har du
gjort. Nej, jag är fel. När jag bodde i Portugal hade vi hund också.
Ja, okej, så du har lite hundkoll sen, men det blir lite bra. Du är ju en bra hundtränare, måste jag säga. Hon ligger här framför mig. Hon är så förbaskat trevlig.
Ja, det är en fin hund.
Ja. Hur gammal är hon?
Hon blir väl 3 år här framåt hösten.
Ja, det, du är snygg. Jag pratar om dig lite grann här. Ska jag ta en bild och lägga upp på internet bara, får man se vad fin du är. Det var en liten parentes där, Svennis, faktiskt.
Ja, det var det definitivt.
Ja, men då tar ut den liksom och funderar på saker och löser grejer när man har hund. Så är det. Och La Liga är ju också sjukt spännande.
Ja, det är det. Och sen vi såg sist så tror jag att Real Madrid har spelat 2 matcher. De förlorade 1 och vann 1, om jag inte tar fel. Så det är ju väldigt jämnt, och Barcelona har ju en match mindre spelare. Jag tror de spelar den kanske torsdag.
Idag spelar de... Ja, idag.
I alla fall, det är ett tight race. Och jag tror att Real Madrid eller Barcelona vinner igen. Men jag hoppas att min vän Simeone och Atletico Madrid går och tar hem det. Men de har tappat 11 poäng på någon månad. Ja, i förhållande till Real Madrid och Barcelona. Och det är ingen... Jag tror inte självförtroendet är högt i den klubben just idag. Även om de vann mot ett ett relativt dåligt lag med 5-0 sist, men nej.
Det är otroligt spännande och tätt, men Sevilla då till exempel?
Sevilla är ju med och slåss, och att de kommer att gå, de fyra lagen kommer att gå till Champions League, det är ju,
ja, det, ser man.
Det är ju så gott som klart.
Ja, det är det.
Sen har du ju Villarreal, men de är ju massa poäng efter. Och sen har du Real Sociedad med vår svenska spelare där. Hög nivå i spanska ligan.
Just det, är Alexander Isak spelare.
Ja, Isak. Och
heter han Alexander Isak eller Isak Alexander?
Ja, det var en bra fråga.
Coolt, jag ska nog heta Björn Peter, ska jag byta till. Det tycker jag var bra.
Han är i alla fall väldigt bra och gör mål och kommer att bli väldigt viktig för Sverige i EM.
Han var ju jättebra i landslagen nu, tyckte jag också. Absolut, faktiskt. Han var absolut, en riktigt tongivande spelare. Det var kul att se. Ja, så där får vi, det här får vi får inte missa det här. Alltså. Jag måste ju, vad ska jag göra för att få tid med att se upplösningen av alla fotbollsmatcher? Ja.
Ja, det är, om det inte är fulltidsarbete så är det deltid.
Ja, det är nästan helt det. Ja. Men vi ska alldeles strax också ringa upp domaren våran, Jonas Eriksson. Och då tänker jag på, vi har ju pratat lite om regler och såna här saker. Hur upplever du att domarna är nu för tiden på högsta nivå? Och det här med VAR och regler och alltihopa, liksom, hur?
Domarna har ju blivit med åren bättre och bättre, va? Du har ju då England, du har Sverige, massor med länder i norra Europa där domarna alltid har varit ärliga på något sätt, va? Om du går långt tillbaka i tiden, eller ja, 20 år, när jag jobbade i Italien, så var det ju, när du tittar på Sportspegeln en söndagkväll i Italien, Domenica Sportiva, så mer än 50% var det domarsnack. Och då var det ju alltid snacket om att Juventus betalar domarna och
ja, just det.
Då det är mutor och väldigt, väldigt tråkigt. Går du till Premier League idag? Så den diskussionen finns inte, och jag tror aldrig den har funnits, att tro att en domare ska ge fördel till Liverpool eller Arsenal eller vilket det är. Nej, det tror ingen. Och det händer inte. Men i Italien så händer det varje söndag. Och det kom ju upp att det var dessutom sant att domarna hjälpte och gav favörer till vissa klubbar, och Juventus var ju hårt. De blev ju degraderade i division 2 till och med, Juventus, på grund av just sånt här.
Ja, det känns ju bra.
Ja, det känns ju bra, men det var ju inget trevligt att se på Sportspegeln i Italien, för du visste att nu ska de diskutera domaren här halva tiden.
Ja.
Det är ju liksom, en domare är ju bäst när du aldrig pratar om domaren. Liksom, då har han inte gjort, då har han bara gjort sitt jobb. Och det är ju tråkigt i och för sig för domaren att inte få beröm, men berömmet är att du pratar inte om honom.
Nej, så är det. Det är ju, det är ju exakt det. Att man ska, en bra domare ska väl inte märkas, har man hört.
Exakt. Typ, exakt. Liksom.
Ja, det ska bli, men du tror förresten att...
Men, ja, det ska bli roligt att prata med Jonas här. Och en av de frågor jag kommer att ställa, det är vad han tycker om det.
Vi ringer direkt här nu.
Ja.
Vi börjar diskutera saker utan honom. Det kändes nej.
Det känns inte.
Nu tar vi lite kaffe och ringer en fotbollsdomare. Håll i hatten.
Ta in specialisten. Ja.
Jonas Eriksson.
Tjena Jonas, det var Björn och Svenny som ringer ifrån sin fotbollspodd. Svenny och Björn.
Hallå, tjena det på er. Hallå där.
Hej Jonas, från en annan
del. Hallå där Svenny, hur är läget?
Vänt, ett ögonblick. Där nu funkar det nu.
Ja, hör du mig?
Nu.
Ja.
Nu hör jag det alldeles ut med. Ja. Alldeles ut med.
Jo, det är bra. Hur är det själv?
Alldeles ut med. Jag trodde våren hade kommit, men så har vi snöblandat regn idag. Så blev man så här misströstande. Så tänkte man, herregud, ska det inte bli sommar någon gång? Men det kommer väl runt hörnet, hoppas jag.
Två dagar sedan så satt vi och sola. Igår höll vi på att frysa häcken av oss här.
Men du befinner dig i Stockholm. Du. Vi är ju i Torsby här. Sunne, Torsby. Sunne kan man väl säga. Och här skiner solen, men det blåser något så in i bänken.
Ja, det gör det.
Så är det väl, i Värmland skiner väl alltid solen, säger de. Är det inte så?
Ja visst, det är ju Karlstad man säger det om, men det verkar stämma lika bra på Sunne.
Ja, exakt. Ja, ja. Jag befinner mig i Sigtuna, strax norr om Stockholm, så det är på landet jämfört med innerstan Stockholm, men ändå i Stockholms län så långt norrut man kan komma.
Ja.
Ja.
Du, först och främst, hur gammal var du när du började på att döma fotboll? Var domare i fotboll?
Jag var 13 år gammal. Spelade fotboll i IFK Luleå och tillhörde de här spelarna som alltid gnällde på domaren. Alltid frågade, spelade tufft. Lite tjuvnyp och kom i konflikt med massa domare. Och då tänkte jag, det kan inte vara så svårt. Det är väl bara att döma vad man ser och berätta varför man blåser frispark. Och vara trevlig och respektera folk på planen. Och så försökte jag. Och det var ju så svårt till en början. Men jag märkte liksom efter ett tag att jag hade kanske inte riktigt bollkänslan för att bli en bra fotbollsspelare. Men jag hade en känsla för hur man hanterar människor och kunde vara duktig på att prata och övertyga och erkänna misstag någon gång. Och efter något år märkte jag att nej, men jag kan nog bli en bra domare, men en bra spelare, det hade jag nog lite svårare att bli.
Men du var ju otroligt ung när du blev förbundsdomare och elitdomare och FIFA-domare. Du måste ha varit bland de yngsta någonsin, eller?
Ja, det var jag nog, bland de yngsta. Och det är klart att när man kom upp, det vet ju du som kom upp som ung tränare, när folk tittar på den här, är det verkligen domare den här killen? Är han så ung? Så har ju folk en förutfattad mening. Men om man bara har kompetensen och tryggheten i sig själv och passionen och kan övertyga människor, då gick det bra. För det är klart att någon gång åkte man på någon smäll, någon som tänkte, ska den här killen verkligen döma oss? Men det återigen, det är kompetensen som avgör, och gör man det på ett bra sätt så får man den respekten som krävs. Det gäller nog oavsett om man är spelare, ledare, domare eller tränare.
Att du hade den övertygelsen så ung, det gjorde det till en kanondomare, givetvis. En väldigt, väldigt högt uppsatt domare, både i Sverige och utomlands.
Nej, men så var det såklart. Och jag menar, jag har ju alltid... Jag följde ju fotboll som ung kille hemma i Luleå. Jag menar, när du tränade Blåvitt och ni gjorde en resa. Men det var ju spelare jag ville bli. Torbjörn Nilsson var ju min absolut största idol. Och sen var det Diego Maradona. Och att jag som domare sen fick träffa på både Torbjörn Nilsson som tränare i Västra Frölunda och Diego Maradona som förbundskapten i argentinska landslaget.
Ja, just det.
Egentligen.
Hur var det? Berätta.
Ja, men det var ju fantastiskt. Maradonas andra match som förbundskapten i februari 2009 mot Frankrike på bortaplan. Och före matchen så kommer Maradona fram till mig och säger, du idag, seniordomare, se till, var rädd om Messi. Han är det finaste vi har. Du måste skydda honom.
Ah.
De kom och bad mig att ta hand om honom. Och som fotbollen har förändrats då från Maradonas tid, då var ju tuffa tacklingar, sparkar bakifrån väldigt vanligt förekommande. Domarna bestraffade inte det. Och som i senare år så gick UEFA och FIFA ut med tydliga riktningar. Protect the players. Se till att spelarna får spela fotboll så länge de vill. Inte att karriärer tvingas avslutas i förtid på grund av skador.
Ja, det är ju
så det var ju självklarhet att skydda Messi och de andra spelarna så mycket man kunde.
Ja, men det är det ju. Det var ju riktigt. Det var bra sagt av Maradona faktiskt.
Det var väldigt bra. Sen var det så fantastiskt den matchen. För efter matchen så kom Maradona in i domarrummet och tackade mig för matchen. Och dörren var stängd. Och jag menar, jag har varit otroligt noggrann hela min karriär med att vara neutral och aldrig favorisera någon. Men när dörren är stängd där inne och jag står med min barndomsidol en meter från mig, så frågar jag, senor Maradona, är det possible un foto? Kan vi ta en bild tillsammans? Si, säger han. Så jag fick en bild med min barndomsidol Diego Maradona när jag står bredvid honom.
Efter matchen.
Jag har aldrig frågat efter matchen. Ja, och dörren var stängd så ingen kunde se det. Och nu är karriären slut så kan jag berätta om det. Men jag skulle aldrig ha gjort det med någon spelare jag träffa. Inte i det publika. Vi hade en domare här om veckan som frågade efter en spelat autograf i tunneln i en Champions League-match som ni kanske läst om. Men för mig var det ändå fantastiskt för mig som ung kille att få springa på min barndomsidol. Och, jag hade tänkt tanken med Messi eller Ronaldo eller någon annan stjärna, eftersom att för mig var det ett jobb och jag skulle behandla dem precis som alla andra.
Du pratar spanska också, hörde jag.
Lite grann. Jag pluggade i gymnasiet i Luleå för en massa år sedan, men sen inför VM 2014 så bestämde mig för att jag skulle bli riktigt vass på spanska. Tillräckligt bra för att kunna kommunicera med de spansktalande spelarna, vilket är ganska många. Vill man övertyga människor, så är de här små nycklarna att kunna förstå och slänga in vissa ord. Och helt plötsligt när jag kunde göra det så fick jag lite mer respekt. Du vet själv, man kommer någonstans i världen och någon pratar svenska.
Garanterat vinner du poäng på det.
Bra gjort!
Ja.
Ja.
Men du Jonas, det här innebär ju egentligen att fotbollen, alltså, att vara domare, som du säger, du är bra på att medla mellan lag och försöka liksom vara skapa förtroende och så här. Det innebär ju också allt det du har gjort och lärt och dina motgångar måste ju ha skapat någon form av halvpsykolog. Det måste jag ha lärt otroligt mycket social kompetens på det här. Skulle du säga, vad har du för reflektioner på det egentligen?
Nej, men så är det såklart. När man tittar utifrån säger man ju domare, men jag och hela domarkåren, man pratar om matchledare. Man leder matchen och man leder människor. Man lär sig förstå hur andra människor reagerar, hur de agerar i olika lägen, vilka ord man ska säga, när man ska säga orden, vilka spelare man kan prata med, vilka spelare man inte ska prata med i alla lägen, och det här med timing, när man ska säga till folk och på vilket sätt. Så det, allt det där är en resa. Självklart från min första match till min sista, jag lärde mig hela tiden, men jag tror att det är ungefär samma sak som att träna ett lag. Man vet vilka spelartyper man har. Vissa måste man ligga på en gång i veckan. Vissa behöver man aldrig säga till. Och vissa man korrigerar hela tiden. Och det där handlar om att lära sig att jobba med människor. Och det var en fantastisk resa såklart under alla år. Och jag blir bättre för varje match. Som man blir när man jobbar med människor. Man blir aldrig fullärd.
Nej, det blir man inte. Och vi hade i alla fall samma dröm du och jag när vi var spelare. Vi drömde om att bli... Ja. Kanonspelare, och det blev inte du, och det blev definitivt inte jag heller. En fråga. Var? Vad tycker du om det?
Hur mycket tid har vi på oss? Jag får säga. För det är ju en fråga som tar tid. I grunden så är jag för tanken med VAR. För de största misstagen som jag inte kunde sova efter matcherna, när jag visste att jag hade dömt en felaktig straff eller min kollega hade vinkat bort ett mål på grund av sajt som felaktigt, de hade ju gärna velat ogjorda.
Ja, det är klart.
Men det får inte ske på bekostnad av att man sitter och rullar en bild i 3 minuter. Är man offside med nästippen eller inte? Är man offside med armbågen eller inte? För fotboll handlar om att vi ser saker på olika sätt. Jag kan se en straffsituation med 2 domare och vi har 3 olika domslut. Någon tycker straff, någon tycker filmning och någon säger spela på. Och det är inte de situationer vi ska bedöma. Vi ska ha en fotboll som går snabbt. Men de uppenbara tydliga misstagen som 10 av 10 tycker är fel, de ska vi kliva in och ta. Det är för att skydda domaren. Det är för att rätt ska bli rätt. Men det får inte ske på bekostnad som idag, framförallt i Premier League, där jag tycker att oj, de kör en repris 10 gånger och jag ser ingen skillnad, och så dömer de bort ett mål som har spelats och som har dömts. Ja,
borde det inte vara på det sättet att du som domare bestämmer om du vill gå ut och titta på situationen en gång till? Gå ut och till en tv-skärm?
Ja, men någonstans där känslan att ja, men då kan man gå ut och titta. För idag så domarna är ju så rädda så att de vågar inte döma ibland. De lämnar ju beslutet till VAR människorna som sitter och ska ta. Och det blir inte heller bra. Och jag vet att det finns många synpunkter om VAR, men om man använder det rätt, då är det ett verktyg som hjälper domarna, som hjälper alla att det ska bli rätt. Vi kommer ihåg Frank Lampards fantastiska mål mot Tyskland som är inne med 1 meter som ingen ser. Ja, målkameror pratar om, absolut. Men det finns de här uppenbara straffarna, utvisningarna som vi vill att man ska ta. Som jag hoppas att man hittar rätt väg, för just nu är man dessvärre på fel väg. Nu är det ett system som haltar, som inte riktigt levererar det man förväntar sig.
Du, apropå det och hjälpmedel för domare, så jag liksom kom ihåg att plötsligt när jag såg en match så hade domarna headset och kunde snacka med varandra. Vad innebar den förändringen för er som domare? Eller har du alltid haft headset?
Nej, det är en jättespännande fråga. 2008 dömde jag min första match med headset. Det var en 16-delsfinal i UEFA-cupen mellan Lens, norra Frankrike och Panathinaikos. Och det öppnade en helt ny värld. Helt plötsligt så kunde jag höra vad mina kollegor sa på linjen. De kunde hjälpa mig under matchen och coacha mig och ge mig tips. Och vi kunde prata om situationer. Det öppnade upp helt nya möjligheter. Tidigare var det bara ögonkontakt och man kanske fick en tumme upp efter en kvart. Nu kan man få veta, se upp med nummer 2 i hemmalaget, för han spelar stenhårt i rygg hela tiden. Han ger en knuff före bollen där. Du måste titta dit innan bollen slås.
Ja, det är så.
Man kunde hjälpa varandra. Och det blev mycket roligare att döma. Alla var engagerade. Och det här med teamwork blev viktigare när kommunikationsutrustning kom. För jag fick hjälp av mina kollegor.
Men då har du också fjärdedomaren inblandad där.
Till exempel, jajamensan. Så vi var med allihopa där under matchen. Så att det blev en helt ny dimension på att döma fotboll. Och de gångerna när det inte fungerade efter det, när det var något tekniskt problem, man kände sig så ensam där ute. Det var helt tomt. när man var van att kunna prata och diskutera. Och jag är, som ni hör, ganska kommunikativ och gillar att prata och resonera. Och hade kollegor som var likasinnade. Så det var, ja, var väldigt spännande.
Men du, spelare och tränare, vi tycker ju om er som pratar med spelarna och pratar med tränarna. Vi tycker inte om de här domarna som sätter näsan i vädret och inte svarar på en fråga. Och...
Exakt. Och jag var ju så arg på domarna i Luleå som satte näsan i vädret och inte ville svara. Så jag har alltid svarat på frågor.
Alltså, vilka var du arg på, domarna?
På domarna uppe i Luleå som ung kille som satte näsan i vädret och som inte, när man frågade, vad blåste du för? Så sprang de därifrån. Så då blev jag ju tokig. När någon frågade, vad blåste du för? Ja, men jag blåste för att jag tyckte att bollen tog på handen. Det kan man ju säga. Jag tyckte den tog på handen. Därifrån jag stod så tog den på handen.
Ja, men säger du det, vet du, så, säger du det så accepterar spelaren det.
På ett helt annat sätt. Och jag gjorde det från första match till sista. Och det spelar ingen roll om jag dömde engelska landslaget eller om jag dömde Falkenberg eller om jag dömde Manchester United. Det spelar ingen roll. Alltid bara säga, ja, men det här uppfattar jag. Okej. Okay. Vad ska man göra då? Det är svårt att bli väldigt arg på någon som berättar vad de har upplevt och hur de har bedömt det.
Ja, absolut, absolut.
Men du, Jonas, vilken är din nervösaste match? Kan man säga så?
Oj!
Jag kan inte låta bli tänka på den. Det är mycket på spel och folk tycker saker och så ska man vara
domare. Ja, det tycker folk hela tiden. Det är klart, ju större matchen blir, ju mer folk. Men också, jag blev ju mer och mer rutinerad för varje gång jag dömde. Det är klart, första gången jag dömde i Allsvenskan var speciellt. Det var ingen stor match, Trelleborg-Frölunda. Första gången jag dömde en A-landskamp, Lettland-Liechtenstein. Ingen märkvärdig match, men det var något häftigt att gå in på en plan. Första matchen i Champions League, Real Madrid mot Zenit Sankt Petersburg 2008.
Det är en stor där, match.
Ja, men första matchen. Stå där och höra Champions League-hymnen. Och förstå att fan, det är jag som ska döma den här matchen. Den är obeskrivlig, den känslan, när man kommer från Luleå av alla fotbollsställen. Som, jag menar, vi har inte rosat fotbollsmarknaden de senaste åren. Och, ja, det är många häftiga ögonblick. Men så fort matchen börjar så brukar nervositeten släppa. Man går in i en bubbla av koncentration och man jobbar fysiskt. Man försöker ta rätt beslut. Så man släpper det mesta då.
Ja, det var en bra citat du hade där också, Jonas, att Luleå har inte rosat fotbollsmarknaden de senaste åren. Det var en match som man liksom var på dig lite grann, liksom, Manchester City, Barcelona.
Mm.
Och Pellegrini tyckte att du skulle inte ha dömt den. Eller hur var det där? Vad blev det med det där?
Men det var ju en match, den mest spektakulära uppmärksammade åttondelsfinalen. City mot Barcelona. City förlorar matchen med 2-0 och andra målet kommer till efter en straff när De Michelis fäller Messi alldeles på strafflinjen. Och det är inget snack på planen om den här egentligen, utan det är efter matchen i den här planen som Pellegrini, som annars brukar vara ganska lugn,
fullständigt tokig.
Och efter matchen får jag höra, jag undviker att läsa mycket media, där han säger att hur kan en svensk domare få döma en engelsk storklubb mot en spansk storklubb? Det är ofattbart. Sverige är ett litet land. De har ingenting här att göra.
Ja, men Chile är inte så jävla stort heller.
Nej, jag tänkte ju säga det. Chile är inte så stort heller.
Han är ju därifrån.
Ja, exakt. Vi har ju en fotbollstradition. Men han backade, bad om ursäkt. Det var avstängd 3 matcher. Och jag kom tillbaka och kunde döma både engelska lag i Champions League, både United i kvartsfinalen och sen Chelsea i semifinalen i Champions League. Så att, folk kommer att komma ihåg den matchen och koppla till mig och Pellegrini. Men jag hade dömt honom tidigare i Malaga, inga problem. Jag har dömt City vid 2 tillfällen efter där och inte heller haft några problem. Så att, det gick över. Han var besviken som man kan vara. Sen får man väl hålla det under lite
Det är ovanligt. Jag känner honom lite grann. Det verkar ju vara en väldigt sansad och lugn och fin gosse.
Ja, det var, verkligen. Ja.
Men du, han ni träffas någonting, du och Svennis, Jonas? Han, du döma?
Fotbollsmässigt, jag har aldrig dömt ett lag som Svennis har tränat. Däremot har jag sprungit på Svennis i 2 tillfällen, men det kommer han säkert inte ihåg, för att jag var bara en fluga på väggen, kan man säga. 2004 dömde jag med Anders Frisk Celta Vigo mot Arsenal, en åttondelsfinal i Champions League i februari. Och på restaurangen efter matchen så träffade vi Svennis, kommer jag ihåg.
Ah.
Och då minns jag, för att vi gick fram och hälsa, och jag var ju fjärrdomen, så jag gick fram och hälsa.
Men det kommer jag ihåg, du. Det kommer jag ihåg, ja. Det, ja. Absolut.
För det var knappt några engelska, vad gör du här? Det är ju knappt några engelska spelare i Arsenal, men det fanns väl två stycken, Campbell, ja. Och någon till. Resten, ja. Var ju på den tiden Freddie Ljungberg, och en jag menar Thierry Henry, och en ganska stor,
ja. Det var en fransk koloni där.
Verkligen. Ja. Så då hälsade vi, och sen dagen före, jag tror det var dagen före EM-finalen 2004 i Portugal, då var jag med Anders Frisk också. Jag ska ju inte döma, men jag var hälsa på och åt middag med honom före finalen. Och då käkade vi på en alldeles fantastisk restaurang utanför Cascais, som heter den Porto Santa Maria kanske.
Yeah.
Som ligger ut på en klippa. Och då hälsade jag på också på dig, Svenny.
Då åt du bra fisk.
Herregud, jag längtar tillbaka dit än idag, 17 år senare.
Oj.
Fantastiskt
ställe. Ja, mycket fint ställe.
Så att jag förstod att du hade bra smak på mat där. Det var två goda restauranger som snabbat det. Men jag har ju förundrat över Svennes karriär och hans lugn på bänken. Och det finns så många tränare som överreagerar och agerar på ett sätt som jag tror man tappar energi. Men att ha en kontroll som du hade där och inte lägga energi på fel saker. En god ambassadör för ett bra ledarskap och ett framgångsrikt sådant som har varit härligt att se från sidan som domare.
Men jag brukar alltid säga till mina spelare, låt domaren göra jobbet och räkna med att han dömer fel någon gång och kanske då och då. För det ingår i spelet. Och kom ihåg att den här domaren har vi inte bara idag, vi har honom i framtiden också. Och kan vi låta bli att göra han förbannad, så kanske att han tittar med snällare ögon på oss. Så är det ju, det är ju mänskligt.
Det är en bra sägning till sitt lag.
Det är helt rätt dessutom, det är exakt så det funkar. Ni vet själva, om ni tycker bra om en person i er omgivning, då försöker man tänka positivt kring den personen. Är det någon man tycker illa om? Men då påverkar den undermedvetet. Det är helt övertygad. Så att du har helt rätt i det, Sven. Så det är bara... Det tycker jag man... Det är en hedrar också. För det är så många idag som försöker skylla på någon. Det är alltid domarens fel. Eller konstgräset, eller vädret, eller politikernas, eller ja, vad det kan vara. Men
speciellt innan VAR så fick du ju räkna med att domaren, han gör något misstag. För det är ju omöjligt att du ska kunna se allt som händer i två straffområden. Det går ju inte.
Men du, har inte kraven höjts på domarna i och med kommunikationen och i och med VAR också, att man liksom inte får göra fel nästan? Kan man känna av det, Jonas, eller?
Ja, det är klart att fotbollen har ju utvecklats i form av snabbhet, i form av teknik, i form av taktik. Och jag skulle säga att domarna har gjort en otrolig resa. Tittar du en match i Premier League år 2000 och en match 2020, så du ser skillnad i fysiken på domarna. Domarna är yngre, man har infört en professionalism på ett helt annat sätt. Men man ställer också högre krav. Det finns fler kameror. Det finns mera möjligheter att analysera situationer. Och en match är ju som mest intressant i en studio. Inte att analysera ett försvarsspel eller ett mål alla gånger. Utan det är beslut. Var det straff eller inte? Var det innanför eller utanför? Fokus läggs ju väldigt mycket på det. Och jag brukar säga att jag var glad att ha ett jobb som folk engagerar sig i, där folk hade synpunkter.
Just det.
Tänkte vara tråkigt om folk inte skulle bry sig om det jobbet man hade.
Det jobb du hade, det var alla hade synpunkter.
Overkligen, alla hade synpunkter och men alla visste hur regelboken skulle vara.
Det har jag alltid tänkt på. Det måste vara ibland väldigt otacksamt att vara domare. Du kan ju göra en perfekt match och du får inte ett endaste beröm, kanske.
Nej, det är exakt så kunde det vara emellanåt. Det bästa betyget man kunde få, det var när man lämnade planen. Spelare kom och tacka, kanske någon tränare. Och när man gick ut i tunneln, att ingen skrek och kastade på. Och när man kom in i omklädningsrummet så visste man att det kommer inte stå en rad om mig i tidningarna. Ingen kommer att prata om domaren.
Nej.
Jag kommer att vara osynlig, trots att jag dömt inför 70 000 åskådare och några 100 miljoner tv-tittare. Den känslan, den är helt fantastisk. Att ha varit osynlig fast du har varit på matchen. Och du har lett matchen på ett bra sätt. Och du har skyddat spelarna på bästa sätt. Det är ett otacksamt jobb. Man gjorde aldrig mål. Man vann aldrig några titlar. Oftast kritik. Men herregud, så roligt jag hade under min år som fotbollsdomare.
Men du, vi pratar, det är ett häftigt jobb. Ja, fantastisk karriär har du också, Jonas. Men vi pratade just om det innan. att en bra domare inte då ska märkas nästan överhuvudtaget. Och det är precis det du säger nu. Och kunde det till och med vara så, om man förstod det rätt nu, att när du inte då fick någonting liksom, blev det som jädrar vilket beröm jag fick nu.
Förstår du? Ja, kunde, var ja, det var det bästa betyget. Ibland tvingas man ju ta huvudrollen och ta beslut och blåsa en straff och visa ut någon. Men det var inte så att jag skapade och sökte de momenten. Utan kunde jag navigera runt en match utan att någon i efterhand kom ihåg vem det var som hade dömt. Det var min absolut största framgång. Jag dömde Brasilien i VM 2014 på hemmaplan. Och mycket mer maxat och pressat än det går det knappast att få i en fotbollsdomarkarriär. Och dagen efter så står det knappt ett ord om oss i tidningarna. Ändå har vi dömt Brasilien på hemmaplan. Ingen tänker på oss. Visst, folk känner igen oss och folk vill ta lite bilder. Men det finns ingen som vill diskutera någonting vi har gjort under den här matchen.
Då har du gjort en jättematch.
Då har man gjort en jättematch. Har du däremot, spelar du i Brasilien och gör mål som spelare, då kan du inte röra en meter. Då har ju folk fram och tycker till. Men vi kunde fortsätta vår anonyma resa och den var fantastisk såklart.
Ja, Jonas, fantastiskt. Vi skulle kunna sitta och prata i flera timmar här. Det är jätteroligt att höra och man har så mycket frågor och så, men vi måste ju också...
Jonas, det var mycket, mycket trevligt att få dina synpunkter på saker och ting.
Ja, det var jättetrevligt och jag ska tacka dig för ditt namn också. För det har öppnat dörrar för mig som domare. När man kommer runt i Europa och i världen så här, my name is Jonas Eriksson. Ja, Eriksson, like Sven Goran. Yes, yes, like Sven Goran. Is it your father? No. It's not what I know at least. It's not my father. Och sen fick man då förklara att men det är ett väldigt vanligt namn i Sverige. Men det var en fördel. Du hade ju satt Sverige på fotbollskartan i världen. Och jag kunde komma steget efter och surfa lite grann på den Erikssonska vågen.
Tack Jonas, det värmer.
Menar du att det hade varit skillnad om du hade hetat Jonas Mourinho?
Det hade nog kunnat skapat en del andra problem på vägen, tror jag.
Nej, men det var ju fint. Det är så också folk uppfattar dig svensk också. Så att, vad gött! Men du, det är ju så att du skulle verkligen egentligen få den här tårtan. Det är ju du som domare som ska få förtjäna den här tårtan, känner jag ju nu i efterhand. Ja. Men du kan inte ge den till dig själv. Utan du har fått chansen att dela ut en tårta till någon som har betytt mycket för dig också.
Och jag har haft jättemånga som har stöttat mig på vägen och hjälpt mig och gett coach. Men 1996 i Boden, samma att jag dömde, första gången jag dömde ett allsvenskt lag, Bodens BK mot Umeå FC, de var ju allsvenska på den tiden. Så var Bosse Karlsson där, vår tidigare svenska VM-domare och domarbas under 20 år. Han såg mig där och sa, du fortsätt jobba, du kan bli något. Och sen var han med mig hela min karriär. Fram tills jag la pipan på hyllan. Som medlem i Svenska fotbollförbundets domarutskott och domarkommitté. Mentor, coach. Han har varit mer nervös när jag dömt än vad jag har varit. Han har blivit gladare när jag lyckats än vad jag blev. Han blir mer ledsen än vad jag blev när det inte gick bra. För det händer också en domarkarriär. Men han har alltid funnits där och varit schysst och rek och ställt upp för mig. Och han förtjänade verkligen en tårta, Bosse. Du har säkert träffat honom, Svennis, antar jag.
Ja, dessutom. Ja.
Den långa resliga Jönköping, Bosse. Han har hjälpt mig väldigt mycket på vägen och jag är tacksam. Och han och hans husid förtjänar verkligen en tårta.
Åh, vad härligt!
Jonas, en fråga till. Jobbar du för UEFA eller FIFA någonting nu?
Ingenting nu. Utan min engagemang i fotbollen är att jag tränar döttrarnas lag. De är 12 och 15 här i Sigtuna. Jag utbildar domarna lokalt. Ser till att de får rätt utbildning, rätt stöttning. Jag tittar på dem och tipsar dem lite grann på vägen. Men jag har inte känt för att jobba för UEFA och FIFA. Det finns...
De skulle ju ta vara på dina kunskaper och ditt sätt att vara ledare.
Jag har fått frågan, men jag känner för att vara hemma lite grann efter att ha rest jättemycket och jobba lokalt och bidra med det. Så att vi får se vad som händer framöver. Men samtidigt också så att du känner till FIFA och UEFA. Det är inte alltid de styrs på rätt sätt, de grupperna med de personerna. Så att, jag är inte riktigt hundra på att gå in där just nu. Sen vet man aldrig vad som händer framöver. Vilken fot man landar på. Men vi får se helt enkelt. Jag är bara 77 år fyllda. Så jag har förhoppningsvis många friska, härliga år framför mig.
Det har du, definitivt.
Ja, härligt Jonas. Tack så jättemycket för att du är så skön att du var med.
Tack för att ni slog en signal och ta hand om er och så hörs och syns vi framöver.
Tack Jonas, ha det bra och tack.
Tack,
hej.
Ha det gott, hej då.
Vilken härlig person. vi ringer ju bara härliga personer.
Ja, men Jonas har jag liksom inte pratat med. Jag har träffat honom vid några tillfällen och Frisk var ju med och jag kommer ihåg det. Men det var ju en fantastiskt fin människa och vilka bra idéer han har om att vara domare och ledare och så vidare. Det köper jag alltihop.
Ja, det var nyttigt. Det var nyttigt. Ja. Vi pratar länge, men det blir så när man har massa sådana grejer. Nu ringer vi till Bosse, va?
Bosse Karlsson.
Ja, jag tänkte jag måste ta reda på. Jag vet inte jag vem det är, vet du.
Ja, domare. Stor domare, ja. Internationellt och i Sverige, givetvis.
De är viktiga, de här personerna. Nu ska jag ringa till... bara så att det inte var... Jag känner en som heter Roffe Karlsson. Men så att jag inte råkar säga Roffe.
Ja, det är Bosse.
Ja, men tjena Bosse. Det var Björn Ling här. Och Svennis.
Hej Bosse.
Björn Lind.
Jag heter Björn Ling och jag gör en podcast tillsammans med Sven-Göran Eriksson.
Okej, hey. Förlåt. Ja, bra. Hej.
Jag sa det.
Hej Bosse.
Tjena det.
Svennis här.
Hej på dig. Hej du.
Hur är det?
Det är bra. Ja, för fan. Ja, det är bra. Det snöar så in i helsike här bara.
Vart är här? Vart bor du?
Jag bor i Jönköping, om jag tar sommarställe utanför Gränna, och där är jag nu och det snöar och det är 6-7 centimeter.
Nej. Oj. Men herregud, du får ta fram skidorna igen.
Ja, får göra det du. Hur är det med dig då, Torsby?
Ja, det är bra, jag bor mellan Torsby och Sunne och det är jag trivs, ja. Och mår bra. Längtar du efter fotbollen?
Jag håller på än, jag har... UEFA:s domarorganisation fram till sommaren 2023 om man får vara frisk.
Ah, vad bra.
Ja, och sen har jag slutat då som ordförande efter 23 år. Men jag har hand om observatörerna i Allsvenskan och Superettan.
Ja. Vad gör man då?
Alltså jag har ju Allsvenskan och Superettan. Det är ju den som sitter på läktaren och gör en bedömning av domaren. I varje match har vi någon på plats, vet du. Mm.
Har ni det på alla allsvenska matcher?
Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan, alla matcher. Och sen är det lite mindre i division 1. Ja.
Fantastiskt.
Så är.
Mm. Det visste jag inte, det känns ju jättebra.
Och då har ni alltså möten i princip varje vecka då, eller?
Ja, vi har... Alltså, de skickar ju in en rapport på varje match, du vet, som går in till domarkommittén. Och så analyseras de och ligger till grund då för klassificering och matchutsättning och allting. Va? Det är en jäkla apparat.
Det förstår jag. Det
var så vi träffades en gång, Svenne. Så hade väl dig med England mot Grekland, var det va? Eller vad fan var det?
Ja.
Vi pratade en gång där nere mot en riktig match mot Grekland. Där nere var det inte det?
Jo, det var det. Ja. Definitivt, ja. Det stämmer.
Jag hade den norske domaren som kom och var reserv. Jag fick hoppa in, kommer jag ihåg. Men ja, stod vi och pratade lite. Jag frågade dig, kommer jag ihåg, det säger jag till alla, varför du alltid var så lugn när du satt på bänkarna. Jämfört med så många andra tränare som lever helvete. Jag undrar om du ser vad som händer när vi håller på. Ja, det var en annan fråga.
Vi har haft Jonas Eriksson med oss som gäst idag i det här avsnittet vi har spelat in.
Ja.
Och en uppgift som våra gäster har i den här podcasten är att få dela ut en tårta till någon som har betytt väldigt mycket för dem i sin karriär eller i livet på något sätt. Liksom. Och han behövde inte tänka jättelänge, utan han ville verkligen ge tårtan till dig, Bosse, för att du har... följt honom. Ja, och han tycker att du har också känt liksom, om han har känt sig ledsen har du varit mer ledsen, om han har varit glad har du varit mer glad för hans insatser. Det är hans ord om det. Det har betytt jättemycket för honom, helt överlägset. Han vill helt enkelt ge den här tårtan.
Stort grattis, Bosse.
Tack så mycket, jättekul. Vi håller ju kontakten, han och jag, och pratar med varandra och håller på att analysera domarna än idag, vet du.
Ja, det är klart.
Men nu har du fått Svennis
till honom nästa gång. Vet du vad jag tänkte säga till honom nästa gång?
Nej.
Du skulle väl börjat igen om du hade blivit superliga. Ligan hade startat för då hade du fått lite pengar.
Ja.
Det blev väl kanske lite väl bra skämt. Ja, precis. Du har alltså vunnit Svennis tårta och vet du, det är bara 22 personer som har fått den i hela världen. Så att det är väldigt unikt. Jag ringer dig om en stund igen, Bosse, och så tar de för dig vart du ska, så gör vi upp vart du ska hämta tårtan och så.
Okej, vad jättefint. Fantastiskt. Du,
Jonas la också till att din fru Siv har varit med och varit också. Ja, lite, det är så det. Då vet hon får med att äta tårtan här.
Det ska man säkert få, du. Absolut. Ja.
Trevligt att prata med dig, Bosse.
Det var jättekul. Tack så bra. Sköt om er.
Samma.
Ha det bra.
Hej då.
Bra. Hej.
Vilken glädje det är med tårtor. Det är en briljant idé.
Vi måste... Men du, den här Bosse, han har glimten i ögat. Det kan man utan att träffa honom fysiskt på länge så...
Ja, det känner man direkt.
Ja, det känns
det. Det är nog bra domaregenskaper helt enkelt. Det känner man på Jonas också.
Ja, men du vet, jag vet att det är otroligt stor skillnad på en bra och en dålig domare. Och en domare kan ju ha en dålig dag precis som en tränare eller en spelare givetvis. Men på det stora hela så de här bra domarna, det lyser lite grann av dem. De har ett enormt självförtroende och de är inte rädda för att prata med varken tränare eller spelare. Och ja, jag har haft många, många bra domare genom min tränarkarriär. Men kanske en av de bästa är ju Colina från Italien.
Det vet jag, han ser härlig ut. Ja.
Och det var liksom aldrig någon som diskuterade ett domslut med honom. Det var liksom ingen idé. Har han dömt så har han dömt och så är det.
Så var det med det. Vad härligt.
Ja, ja, ja.
Då har vi gjort världens längsta avsnitt faktiskt, men vi hade ju trevligt. Hörrni, tack så mycket för att ni lyssnade. Skriv gärna till oss på hej@svennisobjorn.se eller på vår Instagram.
Tack så mycket. Ha det bra alla lyssnare. Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.